Välkomna till ännu ett avsnitt av Besserwisser-podden.
Välkomna, välkomna.
Woo! Idag har vi laddat upp med ett superspännande ämne igen, som vi alltid gör. Vi har ju alltid spännande ämnen här i Besserwisser-podden.
Man vill bara ha mer och mer och mer av oss.
Så är det ju. Vad är ämnet, Lisa? Vill du dra det för
ja, våra... idag, kära lyssnare, så ska vi prata om döden.
Ja.
Och vi hade väl tänkt att angripa det här stora ämnet från lite olika vinklar som de socionomer vi är. Eller jag nästan är.
Ja, alltså jag känner att min så här profession, eller min kommande profession, har ingenting med min ingång till det här ämnet att göra. Nej. Jag kommer nog prata mer ur ett så här personligt.
Ja, det tänker jag att jag också skulle göra. Men jag tänkte mer det här med att se från olika vinklar och perspektiv, att det var lite typiskt.
Det är det ju, det är det ju. Det håller jag med om.
Men inte längre. Alltså, nu lämnar vi det perspektivet.
Inte längre än så.
Nej.
Ja, döden. Vad betyder döden för dig, Lisa? Hur alltså, tänker just, du kring döden?
Just nu så har den varit väldigt närvarande. För min farfar gick bort för inte så länge sedan. Så för, ja precis en vecka sedan blev det nu, så var jag på begravning.
Just det.
Och då, ja, alltså det här har jag tänkt på länge. För jag tycker det är så konstigt med begravningar. Alltså jag tycker det är så konstigt att människan lägger en kista där framme.
Mm.
Om man liksom börjar tänka på det så är det väldigt, väldigt märkligt. Är det inte det?
Hela ceremonin menar du? Typ nej. Att det är en kista? Och att, eller vadå?
Nej, bara just det här faktumet att det är en kista som alla stirrar på. Och där ligger en död människa.
Ja. Det är ju en konstig tradition egentligen om man börjar se liksom uppifrån ett större perspektiv. Ja.
Och jag, ibland kan jag liksom, ibland när jag är på begravning, låter som jag gör det jätteofta, det är jag inte. Men när jag är på begravning så kan jag liksom nästan börja skratta bara för jag tycker det är så konstigt.
Okej.
Okay. Alltså jag tycker inte det är kul att vara på begravning, men jag tycker det är så här, det är så konstigt och knäppt att det ligger någon där.
Ja.
Varför gör vi så?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Alltså jag förstår ju hela den här liksom ceremonigrejen just för att man ska få ett avslut och så vidare. Och det är ju liksom en tradition som människor har haft liksom sen vi blev till, tror jag. Tar inte det där helt vetenskapligt, men jag har hört att det är så. Men på ett eller annat sätt. Men just liksom att man stänger in sig i en låda.
Ja.
Är ju faktiskt ganska underligt.
Och jag tänkte liksom när vi gick där, för farfar begravdes på Norra begravningsplatsen i Stockholm, och det är en jättestor kyrkogård med, vad var det, 33 000 platser eller något sånt. Så jag tänkte liksom det, undrar om man tänker om, ja, vad ska vi säga, 1000, 2000 år?
Mm.
När man liksom hittar det kanske, det kanske inte längre är begravningsplatsen, när man typ ska bygga nya hus och bara, oj, här ligger en massa konstiga figurer i trälådor. Ja, kanske inte är trälådor då längre, de kanske inte finns kvar mer än som fossiler, men det var i alla fall en tanke jag hade.
Men nu kom jag på en intressant fråga.
Mm.
Kistorna, vad är de målade i för färg? Alltså, vad är det så här liksom ekologiskt nedbrytbar färg?
Jag vet inte, men det intressanta var att för ja, någon månad sedan kanske, så hittade jag ett reportage om någon som gjorde kistor som var liksom nedbrytbara.
Okay.
I något sånt material, för att det skulle vara bättre för miljön. För att även fast det är trä man gräver ner, så tar det ju liksom ett tid innan det bryts ner.
Okay.
Men jag vet inte om de är målade eller lackade eller hur det ser ut faktiskt.
Nej. Intressant.
Hade vi varit en professionell podd nu så hade vi haft en begravningsentreprenör på tråden. Men vi har inte kommit så långt än, så ni får hålla till godo med Google våra eller något sånt.
Våra spekulationer.
Men sen tänkte jag, när vi pratade om den här begravning och så, så tänkte jag liksom, jag har tänkt mycket på vad som händer efter döden, och det är väl en ganska stor fråga egentligen. Och på något sätt, den ena delen av mig vill tro att man hamnar på något bättre ställe. Alltså man får vara med dem man älskar och ja, leva lyckligt där. Eller ja, leva, ja du förstår. Men den mer liksom rationella och naturvetenskapliga delen av mig tänker mer bara, nej, där försvann man och så var man försvunnen.
Vilken sida vinner då?
Jag tror att den icke-rationella sidan vinner egentligen. För jag tror liksom ändå, jag kan inte tro att det bara är liksom en slump att man alltså finns och sen dör. Och så finns man inte längre. Utan jag tror på något sätt att man lever vidare. Och man kanske egentligen inte lever vidare i den bemärkelsen att man själen fortfarande finns. Men på något sätt är man ju närvarande i de människors liv som har älskat den.
Mm.
Så att där kanske man kanske lever liksom för dem på något sätt.
Ja. Just det. Ja. Ja, jo, jag är ju lite som du, typ. Fast jag hänger mig mer åt den här tanken om att det verkligen måste finnas något efter döden. För att annars går jag under. Jag är ju en av dem som faktiskt lider av, jag skulle inte säga extrem, men ganska så allvarlig dödsångest. Jag minns första gången jag drabbades av det. Det var helt från ingenstans egentligen. Jag låg typ i min säng hemma, det var några år sedan. I mitt föräldrahem. Och så bara slog det mig typ att, alltså, att jag rör på armen så här typ, eller att jag blinkar, eller att jag, ja men typ, inte vet jag, viftar på tårna. Det spelar ingen roll. Ingenting jag gör spelar någon roll. Och för att jag kommer ändå dö. Och då finns ingenting kvar av mig. Och då är allt slut. Och då spelar ingenting någon roll längre. Och det var en sån himla, det var som en liksom,
uppenbarelse.
Ja, men det var som en uppenbarelse. Känsla faktiskt. Och den liksom var helt överväldigande. Och jag greps verkligen av någon slags panikångestattack. För det bara liksom snarpte ihop inom mig. Och jag menar, alltså det typ, ja men det blev helt svart liksom.
Mm.
Och sen så har jag väl haft det där med mig sen dess. Men det har aldrig blivit så allvarligt som det var den gången. Men när jag det är ju fortfarande, alltså, jag ska säga, det är ständigt närvarande ändå.
Mm.
Och den där konstiga vetskapen om att en dag så finns inte jag. Och jag sitter ju här och pratar nu. Och att jag inte kommer kunna göra det för alltid. Det är extremt skrämmande tycker jag.
Men tror du inte att det har att göra med hur vi i vår kultur hanterar döden?
Det kan du ju säkert ha.
För att
det, väl, ja, det beror väl också på vad, alltså, den här vetenskapliga liksom, skolan som säger att det bara blir svart och att det inte händer något mer. Det är väl också det.
Ja, för jag känner i andra kulturer så är det ju ibland att man istället firar att någon har levt istället för att sörja att man har dött. Och döden är kanske mer närvarande.
Mm.
Alltså man följer liksom, man kanske har farmor eller mormor hemma och sig. Och man följer liksom på ett mer naturligt sätt.
Ja.
Men här är det liksom mer att döden pratar man inte om. Det är så skrämmande på något sätt. Så man vill hellre skjuta det framför sig. Och det är ju, alltså jag tänker om man har någon kollega vars, ja, om någon har dött så i närheten. Det är liksom sällan folk vågar sig fram och fråga. Alltså prata med den människan ens kanske. För man är såhär, oh, vad ska jag säga? Och den är ledsen och så.
Ja, man är ju väldigt rädd för att man själv ska, liksom, att man ska göra sig själv till åtlöje. Och fråga fel saker och sånt. Det har jag varit med om flera gånger också. Att man håller sig från att prata om det.
Ja, för att liksom, vi hade en föreläsning där man pratade om, vad heter det? Barn, suicid. Föräldrar som var barn som hade begått då självmord.
Mm.
Och då sa en mamma att det kändes som att han hade dött dubbelt. För dels var han borta, men dels så pratade ingen om honom.
Nej, just det.
Och det blir ju också en sorg på något sätt, tänker jag. För hon
det bara, var som men, att han aldrig hade funnits.
Ja, men precis.
Mm.
Men jag tror att det grundas i någon slags rädsla. Att man liksom inte riktigt vet vad man ska säga. Och jag tror att det viktigaste är väl inte att man säger någonting, utan man bara finns.
Eller? Ja, precis. Men jag tror att det är lättare sagt än gjort.
Ja, absolut.
Men det är väl bara att ta sig själv i kragen och typ tänka att, försöka tänka sig in i situationen om man hade varit där själv. Liksom.
Ja, och så tänker jag, man behöver egentligen inte göra eller säga så mycket. Och kanske inte ringa och fråga hela tiden. Nej, behöver hjälp med något, för det är svårt att be om hjälp. Och då kanske bara komma förbi med liksom, några kakor eller middag eller alltså något sånt. Bara,
exakt.
Och bara lämna det och inte liksom förvänta sig att den kommer vilja öppna sig och prata, utan bara...
Nej, exakt.
Vänta ut, typ.
Precis.
Och fast inte vänta ut tyst. För det känns ju som en dålig idé.
Ja, jo.
Det, alltså tyst det fast närvarande.
Ja, high five där genom luften.
Men tillbaka till det här, var man hamnar efter döden. För att på begravning, nu går jag tillbaka till begravningen då.
Mm.
Men prästen läste en jättefin dikt som jag försökte googla fram. Men jag hittade inte hela, men jag minns hur den började i alla fall.
Okej.
Okay. Och då pratade prästen då om döden. Att dagen man dog så var det som att vakna första dagen på ett sommarlov.
Åh.
Alltså att när man, om du tänker, jag ryser nu, men om man tänker, tillbaka hur det var när man var liten. Hur det var liksom, den här första dagen på sommarlov, det var bara en lång oändlig sommar framför sig med bara lycka hela tiden.
Mm. Och fast för inflikade. Ja. Kan det inte istället få vara som det är när man går hem från skolavslutningen? Eller när man går till skolavslutningen? För dagen efter skolavslutningen, den är ju bara ett intet. Det är ett tomt intet av bara så här. Jaha, vad är det här jag gick längt efter? Och så är det ingenting.
Det är sant, okej. Okay. Som att gå till skolan på skolavslutningsdagen då?
Okej.
Okay. Och jag tyckte det var... final. Ja, jag tyckte det var liksom fint.
Ja, det var jättevackert. Jag blev nästan tårögd när jag hörde det.
Och det är så här, och då kände jag liksom, jag såg när jag hörde att hon sa det, så såg jag verkligen farfar springa där liksom ut över en sån sommaräng och liksom bara, nu är jag här.
Frihet.
Mm, precis.
Underbart. Har du sett någon människa som är död?
Nej, det har jag inte. Och det vill jag nog inte heller.
Nej, det är speciellt. Jag har sett min mormor. Jag minns, hon hade Alzheimers sjukdom och dog av det då. Och så hade de, där hon bodde då på det här hemmet, så hade de liksom gjort i ordning då. Så bäddat ner henne, eller bäddat liksom fint runt henne. Och jag tror till och med de hade lagt liksom någon blomma på henne så här, för att göra typ. Men och så det här liksom helt släta ansiktet med liksom öppen mun och allting. Och jag minns när jag stod där. Det här var ju länge, det var typ 2007. Men när jag stod där, att jag tänkte hela tiden att det här är bara liksom ett practical joke. Jag tror att liksom, jag menar att hon skulle säga, jag kände så andra gånger också att det känns som att, ja, men hon skämtar bara.
Ja.
Nu kommer hon sätta sig upp och så kommer hon skratta åt oss och så kommer hon så här peka på alla. Trodde ni verkligen att ni skulle bli av med det här?
Ja.
Typ så. Alltså, och jag trodde det liksom, eller trodde, jag förstod att det inte var så, men det var som ändå att jag hoppades på det någonstans. Så att, och det är också så här, återigen en klyscha, men hoppet är ju verkligen det sista som...
Men jag tänker ofta det här att jag inte har sett någon död. Jag har ju haft möjlighet med både mormor och morfar. Men jag har liksom känt att, alltså det är nog inte för att jag är rädd, utan det är bara för att jag känt att jag inte har något behov. Nej. Jag förstår liksom inte vad skulle bli annorlunda att jag har gjort det. För att jag minns, alltså jag hade jättesvårt för både, jag kan säga det, både min mor och morfar fick bort cancer, så de var inte så jättegamla. Och jag minns så väl liksom, det var upp till ett år efter att mormor hade dött. När jag liksom tänkte på mormor, så såg jag bara den här sjuka människan med slang i näsan och gul i huden liksom framför mig.
Ja, precis.
Och det tog liksom jättelång tid innan jag såg som hon verkligen var, när jag liksom mindes henne. Och då har jag tänkt på det mycket efteråt, att om jag då hade sett henne liksom när hon var död, då hade säkert den bilden varit liksom fast etsad jättelänge. Och det hade på något sätt känts ännu värre.
Ja, förstår det.
Men sen tänker jag också att, för min mamma var då med när mormor dog.
Okej.
Okay. Och hon sa ju det, att hon kände verkligen hur, alltså hur själen lämnade kroppen. Det låter jätteflummigt. Men alltså, hon sa det att när hon var död och när de höll på att klä på henne så efteråt, hon skulle ha kistan och allt möjligt. Då kändes det liksom inte som att mormor var där längre.
Nej.
Utan då var det bara liksom en kropp.
Ja.
Och ja, men jag vet inte. Jag har nog inget behov av att se döda människor så. I alla fall inte så när jag liksom
känner. Det håller jag med om. Det är ju inte som att det är något man går längtar efter.
Och det
som, finns inget syfte riktigt heller.
Nej, och det är som pappa då som har jobbat med mycket döda människor. Det lät konstigt, men han har kommit i kontakt med döda människor i sitt jobb. Han säger liksom alltid, han har sagt det till mig, om jag hittar någon döden och sånt, att titta dem aldrig i ansiktet.
Okay.
För att det är liksom något, det ligger något så här speciellt över det. Alltså det kommer man liksom aldrig glömma, den synen på något sätt.
Nej.
Och det kan jag inte veta om det stämmer eller inte, men jag tar åt mig av det, för jag känner att det är nog något som etsar sig fast kanske. Och speciellt om man skulle hitta någon död. Alltså om det inte var som det var med din mormor, att det var liksom så uppstyrt.
Ja,
utan om det var bara kom in och liksom. Ja. Så man kan ju se lite förvriden ut, kan jag tänka mig.
Ja, och det här får mig verkligen att tänka på en dokumentär som jag såg nu häromdagen på SVT Play. En dokumentär om Night Will Fall. Har du sett den?
Nej, men docs, de brukar ju vara väldigt...
Alltså, det är den värsta... Alltså, jag har aldrig sett något så hemskt. Det handlar om när den brittiska armén och den sovjetiska armén gick in i koncentrationsläger 44-45 där och befriade flera olika koncentrationsläger och fångläger liksom. Och fasen heter det, filmare helt enkelt, i arméerna. De har, då filmar ju då hela liksom befrielsen. Men det var ju extremt mycket bilder på hur man bara kastade ner döda kroppar, avmagrade bara skinn och ben i stora hål i marken. Tusentals. Mestadels judar, antar jag. Och alltså det var så äckligt. Jag höll på 6 minuter in i den här dokumentären, så höll jag på nästan kräkas. Jag satte mig upp och grina också och bara så här typ pratade med mig själv och så här sansa mig, för att det är det absolut värsta jag har sett någonsin. Och jag vet, alltså jag har ju vetat om hur det gick till liksom, och hur, men att verkligen se det så direkt, se hur det verkligen var, det, alltså det är så fruktansvärt. Så fruktansvärt. Och sen i slutet av dokumentären också så får man liksom se hur människor då ligger ute efter en väg. Jag håller på att nästan börja kräka sådana här berättar. Inte för att, jo det är dels äckligt, men också för att det är så känslomässigt laddat liksom. Men då var det liksom, jag ansiktet så här avmagrade du vet. Och så var det liksom, ja men halva skallen borta, så man såg liksom hjärnan typ. Och jag höll på att dö. Åh fy fan, så äckligt.
Alltså jag blir helt stum. Jag vet liksom inte vad jag ska...
Nej, det... Liksom... Ja, så det är ju nog det värsta sättet att dö på ändå. Sånt där riktigt folkmord av liksom hat och...
Mm.
Och...
Ja, fy fan.
Och nazism.
Man har ju sett lite eller så texter och sånt där det står att de som bodde i byar liksom nära koncentrationslägerna, att de fick liksom hjälpa till och rensa. Ja, men alltså får man se det någon till filmen eller?
Ja, jag tror det.
Mm, och vad tycker du om det?
Eller nej, förresten, de fick nog inte göra. De fick nog inte, de kom dit och bara typ tittade på hur det såg ut och så. Däremot så fick SS-soldater komma dit. Eller ja, komma dit. Men jag vet inte riktigt hur det var med de som bodde. Alltså de fick komma in i alla fall och se hur vad som hade för sig gått. Ja, okay. Liksom.
Mm.
Men nu är inte jag någon expert på det här. Jag kollade ju bara på en dokumentär. Ja. Men... nej, men se där om ni kan.
Nej, för jag tror jag har sett alltså bilder på när boende i närheten fick bära liksom kistor och så därifrån.
Okay.
Och att det var liksom då man tänkte att det var som ett straff för att man liksom inte hade gjort någonting.
Mm-hmm.
Men känner du liksom att det är rätt eller fel att man gör så? För att alltså, jag är lite kluven där.
Alltså jag känner inte att jag vill moralisera någonting. Nej. Någonting som har med förintelsen att göra. Jag känner bara såhär, det var för jävligt. Det finns ingenting gott att säga om det överhuvudtaget. Och jag hoppas att det aldrig händer igen.
Ja, men typ så.
Men,
för att jag tycker det är så lätt att sitta nu i efterhand och säga bara, ja men det är klart de skulle göra det. För de gjorde ingenting. Men då tänker jag liksom, alltså vad skulle man göra som den lilla människan man ändå är?
Ja.
Alltså man kunde, ja, alltså jag förstår att man kunde kanske gjort någonting. Men det är ändå så här. Man kanske var rädd för själv.
Mm. Komma dit. Men sen måste man ju också komma ihåg att människor kanske gjorde saker. Men precis. Så att man kan inte heller generalisera och säga att ingen gjorde någonting i Tyskland. Men ja, nej, det är en för svår fråga. För stort område också, det känner jag. Jag är alldeles för oinsatt. Hur skulle du vilja dö om du fick välja?
Ja, alltså jag har funderat himla mycket på det. Och det var främst när... Mormor gick bort, för vi fick veta ganska långt innan att hon skulle dö.
Ja.
Så man hann liksom förbereda sig och allt sånt. Och så kände jag typ lite halvt så här. Att för min egen skull så vill jag helst att bara försvinna och inte märka liksom att det händer.
Alltså hur
bara,
då? Hur skulle det gå?
Alltså typ gå att jag är gammal och frisk förhoppningsvis och bara gå och lägga mig och så vaknar inte liksom. Jag dör i sömnen.
Okay.
Mm. Alltså för att det känns som att det vore liksom skönt på något sätt. Men jag kan känna för familjens del så är det ganska skönt att inte göra det.
Mm-hmm.
Utan att liksom att familjen känner att man hinner säga hej då. Och den hinner liksom planera sin begravning. Och kanske dela presenter om man vill. Alltså så. Eller presenter. Nej men alltså så. säga jag vill att du ska ha det här och det här och det här vill jag på min begravning och det här omgränsar mitt liv, det här tycker bla bla så.
Mm.
För att det känns som en trygghet för familjen att veta att då blir liksom allting rätt. För typ som mormors begravning blir ju allting som hon själv ville ha det.
Mm.
För att hon hade kunnat förklara det och så.
Mm.
Men jag kände för min egen del hade jag nog haft för stor ångest med att bara ligga där i en säng och veta att någon dag dör jag snart, men jag vet inte riktigt när.
Nej, precis. Ja, ah, fy, alltså jag kan inte, det finns nog ingenting i världen jag är mer rädd för än det. Tänk dig att ligga där och bara veta.
Precis. Att
du förtvinar.
Så snabbt och smärtfritt.
Ja, ah, jag håller med. Jag skulle vilja bli skjuten.
Nej, inte jag. Tänk om du typ träffar fel.
Ja, för så här. Ja, men eller bara att man får så här, man är ute och joggar typ. Förutsätter ju att jag går ut och joggar, men ja, att man typ gör det och att hjärtat bara lägger av och så puff.
Ja. Men om du tänker att du dör i sömnen, då kanske du tror att du lever fortfarande för du bara drömmer. Du vet liksom inte om att du är död.
Men ja, fast jag vet inte hur det är att dö i sömnen. Det vet jag ju för sig inte hur det är att dö på något sätt heller, men det känns ju som att det kan vara ganska ångestladdade drömmar typ innan man dör.
Eller? Ja, jag vet inte. Jag vet
faktiskt. Vem vet.
Jag tänker, du pratade ju att du hade dödsångest. Jag har mer ångest, inte så mycket över att jag själv ska dö, för det känner jag, det kan du inte göra någonting åt. Men att folk i min närhet ska dö.
Kan du göra något åt det då?
Nej, det kan jag inte heller göra någonting åt. Mm. Men ja, alltså, det påverkar mig rätt mycket liksom, i vardagen, och det var främst efter mormor.
Mm.
Som jag verkligen insåg att jag kan inte göra någonting.
Nej.
Och
som maktlös.
Ja, och som värst är liksom, nu jobbar inte min sambo Jimmy nätter längre, men det var värst när han jobbade nätter, för då ibland låg jag ensam hem på natten och tänkte, åh nej, nu blir han överkörd eller nu blir han misshandlad eller nu är alltså så.
Mm.
Och jag fick sån liksom ångest av att jag inte kunde styra, för jag är en väldigt så kontrollerande person, vill att allt ska styras av mig typ.
Mm.
Men jag fick sån ångest att jag inte kunde liksom styra över det och liksom inte veta vad som hände liksom.
Okay.
Och det tog fart ganska mycket efter att mormor dog. För att då kände jag att jag kunde verkligen inte göra någonting. Och då blev det ännu värre. Så jag är nog mer rädd för att förlora familjen vad jag är rädd för att dö själv.
Okej. Okay. Mm.
För jag känner, blir jag kvar? Alltså skulle till exempel Jimmy eller mamma eller pappa eller min syskon dö. Då blir jag kvar.
Mm.
Och får leva med sorgen.
Mm.
Men skulle jag dö så är jag bara död. Då vet jag ju liksom inget.
Nej.
Förstår du?
Precis, ja. Absolut. Ja, nej. Det är ju... Men det, alltså... Hela det här... dödspratet egentligen. Det är ju, vi liksom tänker att det är något extraordinärt att dö.
Ja.
Men det är ju liksom
en del av att leva.
Inget mer ointressant egentligen än att prata om död. Nej. Egentligen, om man ser det till liksom vad det är.
Nej.
Men och ändå är det liksom det mest intressanta som finns. Det är ju lite intressant.
Det som jag tror gör det intressant är att vi kan aldrig veta förrän vi är där.
Nej, precis.
Alltså vi är nog som människor, vi vill liksom ha svar på allt. Jag menar, vi forskar om allt möjligt och vi reser till platser för att se saker. Alltså, vi vill ha svar på allt, men just döden, alltså vi kan inte få något svar förrän vi själv är där.
Nej, men varför är det så? För att vetenskapen säger ju att det bara blir svart. Och att det inte händer något, eller bara blir svart. Då händer det ju någonting för sig. Ja. Men alltså ingenting händer. Du dör. Du finns inte mer. End of discussion. Men varför väljer vi att inte tro på det när vi å andra sidan tror på allt annat i princip som vetenskapen säger?
Alltså kan inte det handla liksom om hopp? Vi vill liksom tro att det kommer något bättre. Vi kan liksom inte acceptera att vi är så små i den här världen att vi bara försvinner.
Nej, precis. Jo, men det, så är det nog. Men vad kommer det av då?
Jag vet inte.
Storhetsvansinne.
Ja, typ.
Mm.
Men är det också så att vi litar inte på vetenskapen där, för de kan inte heller veta. Alltså,
men hur kan vetenskapen veta någonting om rymden då?
Ja, det är
ju samma sak egentligen.
Fast vi kan ju liksom ändå inte ta på döden. Vi kan ju inte veta, alltså, vi kommer ju aldrig kunna bevisa att man lever vidare till exempel.
Nej. Och, eller ja, det vet du inte. Det är
nej,
ju,
det kanske vi kommer. Men hittills har vi inte kunnat göra det.
Nej.
Och vi kan ju inte heller bevisa att det blir helt svart. Egentligen.
Nej.
Hur gör vi det liksom?
Mm.
Men har du inte hört om det här att 7 gram försvinner?
Är det bara 7?
21.
Ja.
Kanske det.
21. Eller
ja, men det är något, jag kommer inte riktigt ihåg, men det är något gramantal som försvinner efter man är död.
Mm.
Men jag kommer inte, för jag, det var länge sedan jag läste om det här. Men jag kommer inte ihåg, hade man kommit fram till något, varför eller vad? Eller var det
liksom... Ja, japp. Min smartaste kompis har berättat det här för mig en gång. Okay. Jag kommer inte ihåg vad anledningen var.
Okay.
Men det är inte att själen lämnar kroppen i alla fall.
Nej, men var det inte något med typ utandningsluften eller något sånt?
Ja, exakt.
Ja.
Något sånt.
Fast det är ju väldigt märkligt ändå att det är exakt samma på alla.
Ja, men är det det då?
Jag tror det.
Jag ska inte gå in i de här diskussionerna, känner jag alldeles för lite kunskap.
Ja, ska vi lämna det då så ser vi om vi ska prata om något annat.
Ja, om döden. Har du något på lag, Elisa?
Ja, alltså jag vill ju prata lite om dödshjälp.
Åh nej,
gud vad svårt. För jag tänkte när vi pratade om det, hur vi ville dö, så passade det liksom in lite.
Mm.
Ja.
Vad tänker du kring det då?
Alltså jag är så himla kluven, jag säger att jag är kluven i allt typ i det här poddavsnittet. Men jag är det där också. För att jag kan tycka att det är fint och bra om det finns.
Mm.
För jag tänker att vi bestämmer oss mycket över så mycket annat i vårt liv. Så varför kan vi inte bestämma över döden? Men då tänker jag genast att det kanske är fint att det är något vi inte kan bestämma över. Att det är det enda vi inte kan bestämma. Förutom okay, om man väljer att ta sitt liv. Att begå suicid eller så. Mm. Då kan man ju bestämma. Men jag tänker att... att det är en svår fråga. Nej, men...
Ja, jo, det är det ju, verkligen.
För jag läste liksom om... Det gick ju runt någon så här Facebook-story om någon tjej i USA. Jag kommer inte ihåg hon bodde. Som hade någon hjärncancer och allt möjligt.
Mm.
Och hon skulle ju bli liksom en grön sak. Det var...
Liksom, ja, just det.
Mm. Klart. Och hon var så här, fast jag vill inte att den här äckliga sjukdomen ska bestämma när jag ska dö.
Mm.
Jag vill själv dö i min säng och omgiv med dem jag älskar och med blommor och min favoritparfym och musik och allt möjligt.
Mm.
Så hon fick på något sätt tillgång till några tabletter så hon kunde. Hon flyttade, jag vet inte om hon flyttade till en annan delstat eller hur det var.
Okay.
Och då, det kan jag förstå liksom. Ja. Att man känner att man själv vill ha makten. Man vill inte låta liksom en äcklig sjukdom som cancern är.
Nej.
Ta över.
Nej. Men å andra sidan, ditt andra argument är att det är något fint i att vi inte ska bestämma mm. någonting. Vad spelar det för roll när man ändå ska dö?
Nej, nej, det spelar väl egentligen ingen roll.
Det är ju mer på ett liksom...
filosofiskt.
Precis, filosofiskt plan för liksom mänskligheten.
Ja.
Som liksom en stor, stor enhet. Men ja, nej, men jag förstår hur du tänker. Det...
För sen har jag också hört alltså motståndare som säger att bara, men det kommer missbrukas. Men jag förstår liksom inte riktigt hur, alltså vadå, hur skulle det missbrukas? Det är liksom inte bara så att man skulle kunna gå in så när man köper en kaffe liksom på Espresso House.
Nej.
Och bara, men... hej, nu vill jag ta en sprut så jag dör. Utan det måste ju på något sätt vara kontrollerat.
Ja, precis. Och sen om det ändå skulle vara så, om man nu ska vara helt krass, spelar det ingen roll om det missbrukas, för du kommer ändå dö.
Ja.
Alltså förstår du, jag är så himla hopplös i de här frågorna. För jag bara, finns inte en mening med någonting? Ja. Allt är att... skogen typ. Ja. Men sen så tror inte jag som du säger att som liksom om man vill leva så är det inte som att man, om man har liksom en down-period i 2 veckor så är det inte som att man bara börjar överväga dödshjälp kanske. Eller det, nu ska inte jag tala för någon annan.
Men nej,
det är väldigt svårt att se att jag skulle göra det.
Ja, nej.
Finns ju billigare varianter.
Precis.
Du ska inte förespråka.
Och det blir inte heller bra. Tänker jag om man åker liksom till ett land där det är godkänt bara för att göra det. Alltså det känns ju inte heller speciellt tryggt att man kanske måste ge sig ut på en sån resa.
Nej, det känns ju som att det skulle vara mer rättssäkert ifall det skulle vara lagligt överallt.
Mm.
Alternativt inte lagligt någonstans.
Men det är väl att vi vill, det är väl också filosofiskt, men vi vill hålla fast vid den här tanken att livet är det finaste vi har på något sätt. Att vi lever liksom i den här föreställningen att alla vill leva, men alla kanske inte vill det.
Nej, precis.
Och vi ska ju alltid försöka laga, alltså... Jag menar inte att man inte ska försöka det. Men vi vill alltid till varje pris laga det trasiga människor. Så att alla ska vilja leva på samma villkor som liksom en själv.
Ja.
Men jag tror att det är en förenklad version av sanningen. För jag tror inte det alltid är så.
Nej, gud nej. Verkligen inte. Så fall skulle inte världen se ut som den gjorde.
Nej, precis.
Om alla ville leva. Har du några fler ingångar i samtalet, Lisa?
Jag har en ingång till. Och den är dödsstraff.
Ja, det har jag väldigt starka åsikter kring.
Jag har inte så jättestarka åsikter, för jag är så himla kluven.
Nej, det är en sån sak som man inte kan vara kluven om, Lisa.
Nej, jag är absolut inte... Nej, så här, nu får jag berätta först vad jag... Jag är inte för dödsstraff, det är min liksom...
Men?
Utgångs... Nej, men så här, jag är inte rasist, men... Nej, det är min utgångspunkt, för det är jag verkligen inte. För jag tycker inte det var tjänare till att liksom ta någons liv för att någon gjorde ett misstag, eller vad man ska säga.
Mm.
Och om jag dödar någon, varför ska då liksom... kommunen, tänkte jag säga, det menar jag inte. Alltså staten då. Ja, varför ska myndigheterna då få döda mig? Varför blir det mer rätt? Alltså,
mm.
Två fel blir liksom inte ett rätt.
Nej.
Men de argumenten jag kan på något sätt sätta mig in i är när folk, alltså om till exempel är någon som har våldtagit ens barn eller gjort något jättehemskt eller så, mm. då kan jag förstå att man som närstående till den som har varit utsatt och kanske blivit dödad,
mm.
att man vill se en annan person död.
Ja, det förstår jag också. Och det är inget fel i det, höll jag på att säga. Men staten har, ska inte vara en mellanhand där och liksom utföra någon annan persons önskningar.
Precis. Alltså det, och sen tänker jag lite... Ja, alltså det här är väl rättsstatens liksom eviga problem. Lite som moment 22. För jag tänker, vad ska man göra med människor som alla hatar? Nej, men jag tänker typ... Ja, men typ Saddam Hussein, om vi tar han som exempel.
Ja.
Vad, alltså, vad ska vi göra, vad skulle vi gjort med honom? Ha, tycker vi liksom att han har lika stor rätt att leva på samma villkor som alla andra eller inte?
Ja, alltså... Men, ja, men det blir ju återigen en sån här moralisk aspekt på det hela.
Precis.
Men ta Anders Behring Breivik. Det är ja. Ju liknande. Egentligen. Alltså, det kommer ju... inte blir lätt för en sån människa.
Nej. Nej, han kan få sitt straff ändå liksom.
Exakt.
Om han kommer ut. Ja. Men det jag tänker också är då att alltså min dröm, nej det är det inte. Men en alltså jag tycker inte att eller nej, jag vet inte vad jag tycker. Jag blir irriterad på mig själv.
Men man måste inte tycka saker nej. I allting, även om det är fel att inte tycka som ja. Jag i det här fallet.
Nej, för jag tänker så här typ att det kanske inte, jag kanske inte kan tycka att Saddam Hussein har rätt att leva liksom ett liv som alla andra. Men jag kanske inte tycker att han behöver dö.
Nej, men det då, är ju väsentlig skillnad.
Precis. Och, men då tänker jag så här, vad ska man göra då? För jag kanske inte heller tycker att han ska sitta på en anstalt och liksom det enda som egentligen är förbjudet att gå ut därifrån. Han kan sitta där och spela tv-spel och allt möjligt och sådär. Mm-hmm. Men jag så här, vad ska jag göra med honom istället? Alltså det är bättre att hålla honom ifrån samhället utan för vad där. För varför ska han liksom lida för att han har fått andra att lida? Men på ett sätt kan jag förstå varför man vill att han ska göra det.
Ja, men alltså en frihetsberövning måste ju ändå ses som ett straff.
Ja.
Och det gör det, det är ju därför det finns. Det är därför vi har fängelser. Men, precis. Och att... Alltså... Ja, nej, jag har väldigt svårt att se hur någon kan tycka att... Eller ja, i och för sig, det finns ju viss problematik kring det också. För vissa har det ju liksom bättre i fängelser än utanför fängelser. Och gör vad som helst för att komma in i fängelse igen. Ja. Även om jag skulle gissa att det är en
minoritet
ja. Av alla som är intagna. Men alltså det är... Nej, jag känner ändå att då får man hitta på andra straff ja. och liksom påföljder. Men framför allt jobba preventivt. Det är mitt recept.
Ja. Och sen så tror jag att det är tillräckligt marginaliserande ändå att hamna i fängelse oavsett om det skulle vara bra eller dåligt där.
Det tror jag också.
För att jag menar när man kommer ut, alltså, bara ett exempel, få en bostad, alltså få ett jobb.
Mm.
Och sen har du kanske dessutom en hel hög manhöriga som hatar dig. Alltså ja. Det är liksom inte en dans på rosor oavsett hur det är där inne eller alltså jag tror inte att det spelar så stor roll om vi säger så.
Nej.
Hur det är liksom på ett fängelse. Får man ta såna här klassiska fängelsefilmer från liksom USA. Där man ser dem sitter i någon cell och äter någon gråsörja och sådär.
Mm. Nej, precis.
Jag tror inte att här i Sverige där man kanske har betydligt bättre i fängelse. När man jämför med sådana fiktiva filmer. Att det liksom på något sätt är lättare att komma ut på gatan igen. Bara för att man har haft det bra i fängelset om du förstår vad jag menar.
Exakt. Hela vår kultur säger ju också att fängelse är ett straff. Och därför vet jag precis. Om det. Det är ingen som strävar efter att hamna i fängelse liksom första gången.
Nej.
Så att jag ser inga problem med de straff som vi har. Men det är, man kan ju utveckla fler. Dock vill jag inte ha någon dödsstraff.
Nej, det känns absolut. Lite medeltida.
Väldigt.
Och sen så, jag menar, typ tänk på USA när man har dödsstraff. Det är inte så att brottsligheten är så mycket lägre där än på andra ställen.
Nej, snarare motsatsen.
Precis. Så att jag tror att det är liksom inte avskräckande.
Uppenbarligen
nog.
Inte.
Nej.
Precis. Och sen så gör du inte heller någonting åt problemen. Folk kommer ju alltid våldta och mörda.
Precis.
Eller alltid och alltid. Det lät ju hemskt. Men alltså, andra människor kommer ju göra det än om någon annan dör.
Nu kanske vi kommer in på lite sidospråk som inte har jättemycket med döden att göra. Men det var lite intressant när du sa att du vill jobba preventivt och våldtäkt och allt möjligt.
Mm-hmm.
För att jag såg en debatt för några veckor sedan. Som handlade om att en pappa hade skrivit... Eller en pappa, han var också krönikör. Men han var pappa också. Hade skrivit en krönika då om att han skulle lära sina döttrar att slåss.
Okej. Okay.
För att han tyckte att de behövde försvara sig.
Mm.
När samhället ser ut som det tyvärr gör idag.
Mm.
Och då debatterade han mot en. Jag kommer inte ihåg var hon var ifrån. Men jag tror hon var från någon slags feministisk rörelse. Och hon menade då att istället för att lära barn eller ungdomar att slåss så måste vi lära männen att inte våldta.
Mm.
Och det skriver jag absolut under på. För det är ju liksom ett jättestort problem. Bara det här, alltså hela sexualiseringen av kvinnor. Objektifieringen av kvinnors kroppar och allt möjligt. Men samtidigt så kan jag hålla med pappan i det här fallet på ett sätt. För att hans argument var ju lite att. Men jag kan inte. Alltså vi kan inte stå och titta på medan det här liksom händer.
Nej, utan det är ju lösning för stunden.
Precis, att han menade ju att det här, vi måste använda det här i stunden medan vi jobbar med preventiva arbete. Men hon menade att då, nej det kan vi inte göra för då slår de mot varandra. Men jag förstår ju liksom, för jag kan ju känna på mig själv, om jag hade varit ute ensam en kväll och blivit påhoppad. Nu vet jag inte hur jag skulle reagera i den situationen, men jag hoppas att jag skulle försöka freda mig på något sätt. Och då skulle inte jag tänka bara, nej men stopp, vi måste lära män att inte våldta.
Nej.
Så jag tror att det är en fråga att vi måste, alltså vi måste ändra på liksom hur vi ser på sådana här brott. Men under tiden så kan det väl vara en lösning att försöka hitta tekniker för att försvara sig.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller väl med, måste jag väl säga.
Ja.
Eller snarare, alltså jag tycker inte att det ska bli någon så här
våldsrevolution.
Nej men exakt, att det ska bli så här att vi ska börja med det i skolan liksom.
Nej.
Däremot kan väl föräldrar lära sina barn vad de vill lära dem.
Ja.
Alltså, ja, nej, jag är ju mer inne också på den där, alltså det preventiva arbetet i första hand. Och att sen, men det är ju som du säger, jag vet inte heller hur jag skulle liksom förhålla mig i den situationen. Jag hoppas och håller tummarna för att det aldrig någonsin händer mig. Eller någon annan. Men det, oddsen är ju inte på vår sida. Om man säger så. Om man ser rent statistiskt.
Nej. Men är inte också, jag tänker, det är ju mycket så här, man ska lära sig slåss att man blir påhoppad utomhus och så. Det är också lite av en myt.
Ja, det mesta händer ju liksom innanför hennes fyra väggar.
Och kanske inte så våldsamt som man föreställer sig.
Precis. Men det, alltså, överfallsvåldtäkter är ju liksom ändå de som man läser om i media.
Precis.
Och de som man är så sjukt rädd för.
Och det, alltså, det tänker jag på. Alltså, jag kan inte svara för vad män tycker och jag kan absolut inte svara för vad alla kvinnor tycker. Men just det här att jag själv känner att jag går liksom en ständig rädsla.
Ja.
Och just att bli våldtagen.
Mm.
Och inte för att bli liksom nedslagen.
Nej.
Utan just för att bli våldtagen. För det känns liksom så... Jag vet inte, jag kan liksom inte sätta ord på det.
Nej, det är ju ett ständigt orosmoment man har. Sen så kanske det inte är jättetydligt att man tänker liksom medvetet på det hela tiden. Men det är ju där som att det ligger där i bakhuvudet hela tiden. I alla fall hos mig när jag typ är ute och går.
Mm.
Särskilt på kvällar och nätter.
Precis. Liksom
alltid närvarande.
Ja, och
det är ju hemskt att det ska vara så. Alltså det är ju...
Det är ju jättesjukt.
Det är sjukt, det är äckligt.
Och jag undrar om det är samma för män.
Nej, det finns det ju forskning på som visar att män inte, vad heter det, lika oroliga när de går hem liksom från krogen.
Men sen tänker jag, för det är liksom också märkligt, för män är ju mer utsatta för våldsbrott i typ krogmiljö och utomhusmiljö.
Mm, och det är det som är så rädda. Intressant. Nej, precis, och det är det som är så intressant. Vad...
Men har inte det man gör med, om det hade varit att män var överrepresenterade och så blev utsatta för våldtäkter i utomhusmiljö?
Mm.
Tror du rädslan hade varit där på ett annat sätt då?
Det är ju möjligt, men jag tror att bilden är större än så, för du blir inte utsatt för våldtäkt bara så där som en enhetlig grupp, utan det beror ju på att samhället ser ut som det gör och precis. Att det finns de strukturer som finns. Alltså det är, så att det krävs nog lite mer för att det är en lite förenklad bild, så jag tror att men det är intressant verkligen och det är hemskt att det är så. Men jag vet inte hur man ska ta sig ur det heller. Det här har ingenting med vårt ämne döden att göra längre. Men det är ju närliggande. Det är som ett hemskt ämne. Men jag vet inte hur man ska sluta vara rädd heller när man är ute och går.
Nej, alltså jag vet inte det heller. Jag tänker att jag hade nog varit mindre rädd om jag hade vetat typ bra försvarstekniker.
Tror du? Ja.
Alltså för då hade jag ju känt att jag har något att ta fram liksom. Sen som jag sa innan, jag vet inte om jag hade gjort det eller inte.
Nej. Precis. Jag hade varit mer trygg om jag hade en stor hund.
Mm.
Jag kanske måste köpa mig själv.
Ja. Nej, men jag tänker ofta... För ibland... Alltså jag är så här lite mobilberoende som de flesta är i samhället just nu. Mm. Men jag försöker att lämna min mobil hemma lite då och då.
Ja.
Och då tänker jag liksom ofta om jag ska ut och så att då går. Och, alltså jag kan lämna hemma för jag behöver den inte nu.
Mm.
Men jag vänder mig liksom alltid om när jag kommer ner för första trappen i bolägenhet då. Mm. Och bara, nej men jag måste ta mobilen för tänk om det händer något. Jag kommer aldrig förlåta mig själv om det händer något. Jag inte kan ringa någon.
Precis.
Och det är liksom, det behöver inte vara att det händer mig. Det kan ju vara att det händer alltså, att jag bevittnar
en olycka. Ja.
Men det är liksom ändå ganska skrämmande att jag ska, att jag liksom hejdar mig själv och ska behöva tänka bara, men oj, det kan hända något. Jag måste få tag på någon.
Ah,
att
gud,
det ändå är liksom är så närvarande.
Mm, verkligen. Jag håller med. Jag skulle kunna skriva under på allt du sa där. Absolut. Usch. Nej. Vad ska vi göra, Lisa, åt världen?
Bra fråga.
Suck.
Vi får skaffa såna som jag läste att de hade någonstans i Afrika. En slags sak man stoppade upp mellan benen som hade krokar på insidan.
Ja, fast övergreppet har ju redan skett. Alltså, det är ju inte, det är inte liksom...
Nej, det är ju sant.
Liksom...
Limma igen.
Ja,
nej. Men det har varit ganska smart idé. Alltså om man tänker fast förövaren ur det perspektivet. För man på något, jag tror att man bara kunde få bort den genom att gå till sjukhus.
Ja, fast som sagt, övergreppet har ju redan skett.
Ja.
Alltså det förändrar ju ingenting. Du har ju bara liksom direkt orsakat smärta. Och det är väl skönt i och för sig att få det gjort. Men
ja,
alltså, nej, övergreppet i sig, du har ju fortfarande blivit lika rädd och lika skrämd och lika förnedrad.
Det är sant. Det är sant.
Usch. Ja, nej, jag är lite emot alla såna där. Det finns ju alltså typ att tjejer ska gå runt med liksom pepparsprays. Vad heter det? Saker och så här.
Ja.
Alltså vi ska inte behöva det.
Nej, nej, det ska vi egentligen inte behöva. Men då är det så här, då är det tillbaka till den här pappans krönika. Vi ska inte behöva det, men det kanske är ett medel på vägen.
Fast då, ja, så länge det inte då liksom gör så att det preventiva arbetet försinkas.
Nej, det är sant.
Vilket ju risken. Ja, ah, nej, det är svåra frågor.
Svåra frågor utan svar.
Precis som döden. Precis. Det går inte heller att svara på.
Men jag tänker, nästa vecka, vad ska vi prata om då?
Ingen aning.
Men vi ska nog prata i alla fall om något som är mycket trevligare, känner jag.
Ja, ah, fast det är inte nästa vecka, utan om två
veckor. Nej, två veckor, som jag säger alltid nästa vecka. Vi kan också prata om fotboll.
Det kanske vi kan göra. Eller om vädret eller något annat jättespännande.
Ja, precis.
Nej, men hörni, det är kul att ni lyssnade på vårt dödensamtal.
Mm, jättetrevligt.
Vi kanske återkommer till det här ämnet flera gånger.
Mm.
Vi är mycket uttämma.
So long.
So long.
Vi ses. Hej då.
Hej då. Digga förresten vår jingle så himla hårt. All creds till Jona Hammarström som har fixat den till oss.